Podplay.
Lyssnarna, ni anar inte. Gunilla håller just nu as we speak på att bli metooad av en fisk. Den är helt besatt av dig. Den simmar runt med liksom en pussmun och är fixerad vid Gunilla. Det är jättegulligt.
Våra närmaste granne på Happy India är ett stort akvarium.
Och en av
en väldigt intresserad orange fisk som är, håller till rätt nära mitt vänstra öra här.
Nej, men på riktigt hela tiden. När jag kom in här på Happy India vid Mariatorget så var den här fisken bredvid Gunillas öra. Sen har den tagit ett par utflykter, men fisken är fixerad vid Gunilla. Den kan liksom inte släppa.
Den lilla gulliga.
Den vill bara vara med dig.
Har de det bra här?
Jag kan för lite om fiskar.
Ja, nu kommer den till dig, vet du. Den ser man bara förbi.
Dens typ lillebror, den lilla fisken. Ja. Den ser ständigt lycklig ut. Den, ja, är liksom, den har ett leende på, ja, läpparna.
Ja.
Medan din kille då, eller din partner fisken, stora fisken, den, ja, är mer så här. Den gapar och verkar liksom säga: kom då livet, drabba mig. Gör något med mig. Det här kan inte vara allt liksom, utan jag vill.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på en indisk krog på Södermalm i Stockholm. Den kommer om en stund tömmas på gäster. Alla kommer gå utom Martina och jag, vilket kommer att göra underverk med ljudet. Så stanna kvar. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådrej. Nu käkar vi.
Du, läste du förresten den här intervjun med vår nya kulturminister
som Stina Oskarsson gjorde?
Ja. Mm.
Den läste jag. Mm.
Den har ju fått så mycket kritik. Eller snarare, hon har ju fått, kulturministern har fått kritik efter den.
Jag tycker det är lite befogat för att... Jag tycker det är jättebefogat.
Mm.
Därför att de här frågorna som Stina Oskarsson ställer. Jag blev så arg. Och det här är inte för att jag tror att jag är så bra på allt. Men det är ganska genomtröskade frågor. Alltså Stina beskriver ju själv i början av texten. Lite kortfattat. Och jag tror mig förstå vad hon syftar på. Hon skriver ju...
Förlåt, jag ska bara vinkla nu. Så. Vinkla mot dig liksom.
Ja. Nej, men hon skriver ju att hon själv har tillhört en skara kulturarbetare som får panik, skriver hon inte, men som blir väldigt nervösa av varje antydan till förändring i kulturpolitiken.
Mm.
Och då är det inte jättejärvt att gissa att hon tänker på den tiden när jag själv var med. Jag ska inte dra det i långbänk, för vi har pratat om det förut, men när Madeleine Sjöstedt blev kulturborgarråd i Stockholm 2010, och hon hade någon underhuggare som hette Patrik som åkte runt till alla fria grupper och skulle förklara hur vi skulle förändra vår finansiering och sånt där. Och Stina tillsammans med bland annat teaterförläggaren Berit Gullberg var mer eller mindre ledande i de protester som organiserades, som låter väldigt mycket som det som beskrivs i den här artikeln. Alltså det vill säga, vi skrev debattartiklar, vi ordnade möten, vi organiserade oss tillsammans i fria teatervärlden och lyckades faktiskt till väldigt stor del stoppa de här förändringarna genom att argumentera och genom att vara röststarka liksom. Bilda opinion helt enkelt.
Var det då man föreslog att varje teater skulle ha liksom också sitt eget lilla bageri, eller var det den?
Det var mer sådana förslag som jag fick. Det förslaget fick jag faktiskt. Nu ska jag se så att jag säger rätt.
Att man liksom skulle ha en sidoverksamhet, ja, som på något vis finansierade, ja, resten.
Jag vet, jag kommer inte ihåg om detta skrevs offentligt, men det, nej, sades till mig av Madeleine Sjöstedt, av hennes, den här underhuggaren Patrik, jag kan googla, jag glömde han ett efternamn. Och sen var det den här klassiska Lena Adelsohn Liljeroth var ju då kulturminister. Och hon hade idéer om sponsring som hon ju driftade med mig. Det var den där gamla uttjatade historien om Cloetta.
Ja. Hur var den?
Nej, men hon hade någon idé. Nej, men det var bara att hon... För det här var på den tiden när Linda Skugge var producent på Brunnsgatan. Och vi ordnade politiska debatter.
Mm.
Över hela brädet minus Sverigedemokraterna då. Men vi hade liksom Göran Hägglund där. Vi hade Ulf Brunnberg,
ja,
och Åsa Linderborg och Stina. Så liksom från höger till vänster helt enkelt.
Ja.
Och de där blev väldigt välbesökta. Vi hade till och med en monitor ute i publikfoajén så att vissa fick kolla på monitor. Och en kväll kom Lena Adelsohn Liljeroth, som då var kulturminister, inte för att delta i debatten, men för att sitta i publiken.
Mm.
Och då fick hon vara, för det var så smockat på teatern, så hon fick vara i vårt backstageområde före debatten för att liksom få vara lite mer i fred. Det var en sån här liten vänlig gest som vi gjorde. Men förstås också intressant att få träffa henne och se om det gick att få till en dialog.
Mm.
Hon var ju jätte... Alla politiker är ju trevliga. Annars är de inte. Men hon... Jag frågade lite hur hon tänkte om det här med förändrad finansiering. Och jag sa, jag förstår att det är skillnad på staten och kommunerna och sådär. Men ändå, hur tänker du liksom? Och då sa hon att om en film är bra så blir den inte mindre bra av att den är sponsrad av Cloetta. Och där var det någonting inom mig som bara... Jag tänkte, men jag släpper taget. Alltså sådär, jag släpper taget. Därför att här handlar det inte bara om att inte förstå kultur. Utan här, vilket hon kanske gör på vissa nivåer. Utan här handlar det om... Okej. Okay, jag ber Elvira, vår producent, ringa till Cloetta.
Ja.
Jag tar dig på orden, Lena, på riktigt. Jag säger så här, okej, okay, Elvira, kan du snälla kontakta dem på Cloetta och fråga om de kan tänka sig att sponsra? Jag kan tänka mig att skriva in i en pjäs som kanske handlar om, låt säga att det handlar om någons kamp mot sin dödsångest. Och så säger den, åh gud, jag får sånt blodsockerfall när jag har ångest. Och därför är det bra att jag har det här godiset från Cloetta som åtminstone gör att jag orkar. Ibland tar man en stund i taget, men jag orkar tack vare Cloetta. Det skriver jag in om Cloetta sponsrar oss med 500 000 kronor. Vad kommer Cloettas representant svara då? Då kommer den att säga, ha okej,
okay, hur
stor publik har ni? Hur många når ni ut till? Ja, vi har 80 publikplatser. Men vi kan också sälja Cloetta i vårt café om du vill. Och då säger den, vet du, jag måste prata med mitt team. Så vi gör så att vi återkommer till er.
Ja.
Tror någon
end
att vi
story.
Kan... Tror Nej. Någon att Brunnsgatan kan sponsra som Cloetta? Är det någon som tror att vi har tydligen? Alltså då är det ingen idé att vi pratar. Det är meningslöst om vi ska hålla på och tramsa på den här nivån.
Alltså men, ni måste ta dit vad ska jag säga, Mary J. Blige. då kanske.
Men det ville jag. Jag har velat ibland. Någon gång så skulle Prince komma till Stockholm.
Absolut, ja.
Kan inte någon kontakta hans management? Ingen vågade. Men...
Nej, men vad är det för fel att drömma?
Eller hur? Nej, ja. Men det jag blir ledsen för när det gäller Jeanette Gustafsdotters svar på Stinas frågor, det är just det här. Att alla de här frågorna som Stina ställer, både om det här med kultur och demokrati som är väldigt uttjatat sedan 100 år, och det här med finansieringen och alltihop. Det är inte jättesvårt att utan att tänka i förväg hitta ett rimligt svar på det här. Och om man är orolig då för att inte följa sin partilinje, eller för att råka säga fel, eller för att råka göra en Nyamko Sabuni och göra bort sig totalt.
Mm. Vad tänker du på då?
Ja, men en Nyamko... Okej, det kanske inte... Jag trodde alla visste det här.
Nej, men det kan vi bjussa på.
När Nyamko började liksom plötsligt sväva på målet i en helt annan intervju om det här med Sverigedemokraterna. Och mer eller mindre svar, alltså själva hennes svar, hennes pratminus var så obegripliga så jag kan inte ens citera dem i minnet, men det var typ vi kanske, men kanske inte, men absolut inte, men ändå, ja, självklart, men inte kan tänka oss olika nivåer av samarbete med Sverigedemokraterna. Och sen blir det förstås katastrofreaktioner, och sen så offentliggör, jag tror det var Aftonbladet, offentliggör, liksom lägger ut på sin sajt ett sms som Nyamko har skrivit till, jag vet inte om det är, det måste vara till sin arbetsgrupp typ, eller sina närmaste medarbetare, att hej, vad heter det, den här intervjun, den gick inte bra alls, det blev fel. Och ja, nu hoppas jag ju att ni kommer att stötta mig i ett förändringsarbete, eller så här, att jag ska tänka på hur jag pratar i intervjuer framöver, eller vi ska tänka på,
jag lovar att bättra mig.
Jag lovar att bättra mig, jag hoppas att ni backar mig som sista linje, ja. Och då, och sen åker det ut, så läcker det ut.
Ja.
Snacka om att allt bara blir värre.
Ja.
Och snacka om att det där är ju liksom ultimata jävla totala mardrömmen för ett parti som dessutom, om det vore val idag, inte skulle komma in i riksdagen, tror jag. Nej. Runt 3% eller så.
Ja, ja, nej, det är över. Det är över.
Så det är inte kul. Nej, men då vill, vill ju inte Jeanette Gustafsdotter, jag förstår att man är rädd att trampa i klaveret, men det finns väldigt enkla neutrala saker man kan svara på Stinas frågor som är mer, inte handlar ens om politik, utan handlar mer om själva grundprincipen för...
Men jag blev förvånad över att hon är så, för att hon har blivit anklagad för att, inte, för att vara totalt tom och inte säga någonting.
Mm.
Men det tycker jag i och för sig är någonting som har, it goes with the territory. Alltså jag kommer inte ihåg en enda intervju med någon kulturminister de senaste 10-15 åren där personen i frågan har sagt någonting matnyttigt.
De är ju inte heller samhällsdebattörer. Alltså det som är så konstigt inte. Med rollen. Ja. De är ju inte där som sig själva.
Nej.
De är inte där för att ta ställning.
Nej.
Som en kulturarbetare. För att det här brinner jag för. Liksom. Utan de är ju representanter för sitt parti.
Ja, så är det ju. Och de har fått den här jävla otacksamma tjänsten som egentligen inte innebär någon makt utan som är mest symbolisk i vårt land.
Mm.
Men då är det ju märkligt att man väljer en person som är ändå, om jag ska tänka på det på ett rent sådär, på lite cyniskt sätt, som inte är bättre på att säga ingenting.
Mm.
Som Amanda Lind ändå var.
Mm.
Hon var ju väldigt skicklig på det, att vara mångordig.
Ja.
Alltså man får intrycket av att hon har sagt någonting, men sen man går igenom allting.
Så betyder det inget, men man har aldrig blivit arg.
Nej.
Nej.
Utan det låter bra.
Och det är inte så himla svårt att lära sig.
Nej.
För det är bara att man kan vissa nyckelord.
Ja.
Så går det jättebra.
Ja, just det.
Men grejen
och sen var ju, hon var ju alltid bra också på att säga. Hon kryddade ju sina intervjusvar med saker som de faktiskt hade åstadkommit.
Mm.
Jag är ju väldigt glad att vi fick igenom den här portföljmodellen och så vidare.
Och det är ju reklam, alltså det blir ju reklam.
Ja, ja, hon tar chansen. Hon tar chansen. Men då har inte, då har liksom inte Jeanette Gustafsdotter, heter människan det?
Ja.
Ja. Hon har inte gjort sin hemläxa heller. För jag menar, hon skulle ju bara kunna sätta, hon håller på och gnäller över att hon har bara jobbat 8 veckor.
Hon kan läsa gamla intervjuer med kulturministern och svara som
det bara säga så här. Ja, exakt. Vi har, jag är väldigt glad att min företrädare lyckades genomföra det här och det här och det här. Så det tycker jag är mera, för att jag är inte förvånad att hon är tom. Jag menar, jag tyckte snarare så här, nej men herregud, det här har vi väl skrivit, det här är väl hela medie...
så att säga riddarhuset liksom, mm. har väl sagt det här varje gång en kulturminister har blivit intervjuad strax efter sin tillsättning. Mm.
Det ska absolut inte vara svårt. Man undrar vad hon är för rådgivare. Ja, man undrar liksom. Ja. Men jag kan också i och för sig, och det tar inte bort något av att det här är förbluffande, men Stina Oskarsson, om man tänker så här, Adelsohn Liljeroth förstod ja. Inte, hon visste inte vad hon pratade om när det gällde hur man jobbar i mindre kultursammanhang. Men Stina Oskarsson gör ju också sin intervju som att hon inte förstår vad en kulturminister är.
Ja, just det.
Alltså hon vill ju intervjua en person som tycker saker.
Ja.
Fast en kulturminister är inte en person som tycker saker på det sättet. Så att intervjun har inte helt hederliga premisser.
Nej, det har det faktiskt inte.
Utan den har ju ett budskap från Stina. Mm. Alltså för att hon har ju uppenbarligen, eller hon, och det är ju intressant, hon är ju ständigt liksom på något sätt ute på någon sorts ideologisk upptäcktsfärd och vill inte låsa sig vid saker och vill kunna, och det är ju jättebeundransvärt.
Hon vill inte att det ska vara på det här viset. Hon vill ju att en kulturminister ska uttrycka värderingar och ståndpunkter. Mm.
Och det är så intressant med sina, för hon är dels så nyanserad på en del sätt.
Mm.
Men samtidigt så blir varje idé som för tillfället Stina skriver under på också en agenda som drivs.
Mm.
Oavsett vem man har mitt emot sig.
Ja, just det. Och det där är de ganska här frågorna vanligt. Kring statyerna blev ju...
Men till exempel, det har ju ingenting med...
Det är ju ingenting som har hänt i Sverige överhuvudtaget. Nej. Att vi har börjat riva ner statyer.
Nej, utan där ställer ju Stina frågor utifrån sina personliga funderingar.
Ja.
Kring sånt som till exempel har hänt i USA.
Ja.
Och det har ju ingenting med vår kulturpolitik
att göra. Vad var det handlade? Vi kan hjälpa lyssnarna. Så det var ju...
Det har väl kanske skett lite omhängningar på Uppsala universitet till exempel. Att man har funderat på lite, är det inte lite problematiskt att alla gamla akademiker på väggarna här och docenter är män? Alltså den typen av diskussioner förekommer ju.
Och det är ju inte egentligen någon sorts cancellerande av det, utan det är ju mer, det liknar det projektet som Ann Petrén drog igång för 10-talet år sedan på Stadsteatern där hon grävde upp kvinnliga dramatiker som har varit samtida med till exempel Strindberg. Och bara tänkte, vad skrev ska de vi, för något då?
Just det.
Ska vi för omväxlings skull spela dem? Sen kan vi ha Strindbergs festival varje år. Just men kan det. Vi spela dem i år bara? Eller? För mycket begär? Förlåt, jag ber om ursäkt. Så det känns ju inte superkontroversiellt.
Nej.
Egentligen.
Och medan Stina då är ju ganska dogmatisk och vill ju ha svar på vad ska jag säga? Vad är det man brukar kalla det för? Ja, men det är ju teoretiska spekulationer. Vad skulle hända i Sverige om...
Och hela tiden, vad tycker du rent ideologiskt som socialdemokrat?
Just det, ja, exakt.
Ständigt det.
Socialdemokratins ideologi är ju per definition vag, skulle jag säga.
Det är det den går ut på.
Ja, vem du än ställer liksom, den här frågan till inom socialdemokratiska partier så du får inte bättre svar.
Nej.
Mänskliga rättigheter, jämlikhet... Lika lön för lika arbete. Bla, bla, bla.
Men om man skulle snäva in ideologin mer så skulle man inte vara några socialdemokrater. Och man skulle inte ha den räckvidden så att säga som man har. Men det, och det har väl förelagt. Men grejen är att det är så spännande det med Stina Oskarsson på det sättet. Att det är på ena sidan det är otroligt beundransvärt att kunna byta ståndpunkt som är ganska ovanligt.
Mm. Ja, men jag upplever ju att hon numera står för en hållning att kulturen borde vara självfinansierande.
Åtminstone till stor del, skulle jag gissa. Och det är ju liksom 180 graders sväng.
Ja, det är det. Från det som du beskrev.
Ja, absolut. Ja. Men sen är det andra som är så här lite... För jag har ju läst väldigt mycket av henne också.
Mm.
Genom åren så där. Och lyssnat på massa intervjuer med henne i radio. Så här. Jag har någon fascination. Hon och jag hade en schism också när hon var... chef för Radioteatern.
Jag sågade ju totalt
det här
hon var jätte, projektet. Hon var dålig på repertoar.
Det var väldigt då, det var undermåligt. Det var den här enorma... jag kommer inte ens ihåg. Det var på temat... det var väl på temat
mänskliga rättigheter. Ja, det hade med krig och fred att göra. För grejen är att hon har ju mycket det här med att reflektera över hur man skapar fred på jorden.
Ja, ja. Men skulle alla dramatiker
skriva på... Ja, men det var man skulle fantisera ett... om. Jag var inte med i den.
Nej.
Man skulle det menar man skulle fantisera om historiska samtal.
Inget public service i Godmorgonvärlden idag. Istället Radioteatern som just påbörjat en kortteaterserie under rubriken Möjliga samtal. Det är dialoger mellan kända och okända, döda och levande som borde prata med varandra. I vanliga fall sänds serien varannan lördag förmiddag och söndag kväll. Men just idag har vi ett gästspel här i Godmorgonvärlden och vi låter Radioteaterns chef Stina Oskarsson inleda.
Det är den 2 maj och klockan är 2 på natten. När närmare 20 soldater tränger sig in i Bin Ladens fastighet i Abbottabad. Först skjuter man en av Bin Ladens kurirer, sedan kurirens bror och en av hans hustrur. Därefter rör man sig uppåt i huset. På vägen dödas även en av Bin Ladens söner. På tredje våningen befinner sig Bin Laden, två av hans hustrur och enligt de första ryktena även hans 12-åriga dotter Safia. Vi stannar där och tänker. I samma stund som två människor står öga mot öga har man ett val. Man kan skjuta eller påbörja ett samtal. Det är en radikalt naiv tanke. Men är det inte just den som gör oss till människor?
Just det.
Hur just hade det varit om den historiska personen den. Hade fått träffa den?
Exakt.
Som är typ som ett mellanstadieprojekt. Alltså det är lite sådär som live. Ja. Det är lite som när folk livear och såhär, nu ska jag klippa det igen. Nej, men schismen som vi hade var att det hade också med det här, de där debattkvällarna att göra. Mm. För att någon kväll när hon var där så var också Lou Kauppi gäst som är skådespelare och väldigt också tydlig vänsterprofil. Och så var det Mats Svegfors och jag tror det var den kvällen Ulf Brunberg. Alltså det var verkligen så. Och då var Stina chef för Radioteatern och som är Sveriges största teater.
Mm.
Och då bloggade hon, alltså Sveriges största teater sett till publik.
Ja.
Då bloggade hon också i sin chefsroll på Sveriges Radios hemsida. Och skrev ett blogginlägg som handlade om mig och Lo. För hon var missnöjd med vår debattteknik. Ja, hon skrev att Lo och jag var två unga kvinnor. Och jag minns, för jag svarade på det här nämligen. Jag skrev till Jens Lindeljestrand som då var biträdande kulturchef på Expressen. Och min go-to-person när jag ville skriva. Då skrev jag, länkade till den där bloggen och skrev, snälla Jens, kan inte jag få kommentera det här? Så fick jag det. Men jag minns att hon bland annat skrev att Lo och jag var två unga kvinnor utan retorisk förmåga.
Just det.
Jag var vid tillfället i 35-årsåldern tror jag. Lo var 42 eller något sånt där.
Ja, men också unga... väldigt konstigt. Alltså, hon var alltså chef för Radioteater.
Men det var
och
det.
Ni var inbjudna att debattera.
Ja, jag hade bjudit in både henne och Lo.
Så var det.
Men grejen är att hon sparkade ju från...
Du var värd för...
Alltihop.
Ja.
Jag och Linda.
Hon var inbjuden för att medverka i...
Jag tror att hon var... Antingen så var det den kvällen hon själv var med eller så var hon i publiken. Jag tror hon var med på scenen.
Ja.
Men hon tyckte helt enkelt att Lo och jag var undermåliga på olika sätt. Och unga. Och saknade retorisk förmåga. Och du vet hur självkritisk jag är. Men just att jag skulle sakna retorisk förmåga, vet det fan. Saknar jag retorisk förmåga?
Nej, som jag. Nej.
Mycket
nej, men det är så dumt.
Men det som Stina, men det jag tyckte var intressant med det var att hon förstod inte att hon skrev ju på Sveriges Radios hemsida i egenskap av chef för Sveriges största teater om då Lo, en frilansande skådespelare som mycket väl skulle kunna söka jobb på Sämne. Och om mig då, som i och för sig också är teaterchef, men inte riktigt på en sån.
Nej, men där förstår ju inte hon alls sin roll.
Nej, och det tycker jag också. Varför gjorde hon inte det? Varför förstod hon inte det? Nej, så då skrev jag, kommer inte ens ihåg vad jag skrev. Jag påpekade väl ungefär det där.
Ja.
Alltså i Expressen. Sen hörde jag ingenting från Stina. Sen kom hon tillbaka som publik till nästa debattkväll. Och då så kom hon fram till mig. För det var det också efter den där debatten där hon tyckte Lo och jag var dåliga. Så såg jag ju henne efteråt. Hon så då pratade med olika andra. Och jag tänkte jag skulle säga. För jag gick ju fram till alla som hade varit med och förstås. Och sa tack för att du kom och sånt. Men Stina hann på något sätt försvinna innan jag hann. Pratade med henne och sen kom det där. Men sen så kom tillbaka. Då kom hon fram och så sa hon. Förlåt mina hårda ord. Jag sa nej men det är lugnt. Men tänkte du inte på din position?
Ja.
Nej, jag tänkte inte så då. Utan när jag jo men så sa hon. Att när jag skriver. Hon fick det på något sätt till att hon hade inte skrivit det där som teaterchef. Men herregud. Det var ju på radions hemsida.
Ja. Just det.
Alltså då får man väl
öppna. Man kan inte kalla det blogg när det fortfarande.
Nej, då får man väl öppna en sån här egen som man kan starta via Gmail eller något.
Exakt.
Den mailen är privat. Men inte ens riktigt det när man är chef.
På Lunarstorm. Finns det längre? Nej.
Man vet inte. Eller så kan man TikToka.
Ja.
Som ungdomarna.
Ja, kan man göra.
Blir du arg om man går ut och tar en cigs?
Ja, verkligen. Jag brukar ju det. Men vet du vad? En annan grej som hon, Jeanette Gustafsson, dotter har fått så mycket skit för.
Mm.
Det är att hon drar upp det här exemplet om sin pappa. Ja. Min pappa fick inte plugg, studera eller vad det var.
Han hade haft andra förutsättningar om han hade levt idag.
Ja, hon visar fram såret. Och varför gör hon det? Ja, saken är den att jag sympatiserar lite med Jeanette. Även om jag har reagerat väldeliga över det här fenomenet visa såret i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Ja. Så tänker jag att Jeanette är lite grann som jag är hos psykologen.
Går du fortfarande hos den?
Mm. Jag går kvar.
Mycket bra.
Ja. Men varje gång jag går dit så tänker jag, varför gör jag det här egentligen? Är jag verkligen någon som behöver det här? Tänker jag.
Det är du.
Ja, det är väl alla människor egentligen. Men nu, eftersom jag har ju följt ditt råd att prata om det som är det svåraste.
Mm-hmm.
Alltså ta hand om den här tiden. Men då är det ju också så att jag har börjat så här förbereda mig lite grann.
Säg inte att du antecknar.
Nej, jag antecknar inte. Men jag går igenom i huvudet. Vad kan jag säga nästa gång som är någonting som är ett sår?
Mm.
Alltså vad kan jag presentera för den? Vad gör mig ledsen?
Ja.
Vad gör mig gråtfärdig? Vad gör mig gråtfärdig?
Ja.
Så, och då tänker jag så här. Är det inte lite så Jeanette också tänker inom sig? Utan att hon har formulerat det. När hon träffar Stina. Nu måste jag. Jag måste presentera någonting här. Som är någonting värt.
Ja. Säkert också för att det är just Stina. Därför att hon kommer från det hållet. Alltså kulturhållet.
Ja.
Och jag tror att det man tror att kulturarbetare kräver av en är det.
Ja.
De kräver ett sår.
De kräver ett sår. Ett djup. Ja, för det är ju den lite otäcka känslan jag kan drabbas av. Hallå, har inte jag? Var är mitt djup? Var är det? Jo, men det måste ju vara. Är det relaterat till saker som gör att jag känner att jag vill gråta?
Ja.
Är det som är djupet liksom? Ja, men jag prövar det. Det kanske är det. Och då känner jag ibland att om jag fäller en tår hos psykologen, då tänker jag så här, ja men det här var ju
det där är en av de svåra grejerna med terapi,
det var ju lön för mödan liksom.
Det är väldigt svårt att inte få prestationsångest, för man vill ju också att den här Eller nej, men det är nog jag mer. Nu går jag ju inte i terapi längre, men jag vill gärna att den som är min psykolog då ska känna att den är tillfredsställd med sin arbetsdag. Jag vill att den ska känna att den har kommit någonstans med mig och inte känna sig misslyckad. Här står vi och stampar. Ja, för att den har väl det på något sätt som någon sorts arbetsbeskrivning, att jag ska utvecklas, och för att göra det, ja, men det är så måste jag ju få kontakt med de här svåra känslorna. Om jag då inte får det, då känner psykologen sig kanske frustrerad när den går för dagen. Liksom. Ja. Att nej, jag kommer ingenstans med Martina.
Nej.
Och så tänker jag, nej men då lägger väl den det. Den compartmentalizar väl.
Uh-huh.
Men om det sen är nästa gång så här, nej jag hade fortfarande inget, grät inte liksom.
Eller vad de nu vill att man ska göra.
Jag ska bara ta det.
Men det är faktiskt ett strå. Ja just det, du får hämta ditt kaffe
själv. I get my
men
coffee.
Men det är ju faktiskt.
Men då när man sitter...
Det är ju faktiskt ännu värre nästan. För då börjar du fundera på hur... Du tar ju ansvar för hennes arbetsdag.
Mm.
Men jag tänker mer så här... Vad kan jag göra för att jag ska få maximal valuta?
Men det var ju det jag instruerade dig också.
Vad kan jag göra då?
Ah.
Jo, men då måste jag hitta saker som gör ont. Ah. Jag måste göra en Jeanette Gustavsdotter. Jag måste hitta min pappa.
Men ska du inte hitta saker som skrämmer dig?
För skrämmer?
Det, ja, det tror jag att du behöver. Nej, men jag är inte din psykolog. Men jag tror faktiskt... Om någon skulle så här, hålla en pistol mot mitt huvud och säga... Vad behöver Gunilla jobba med?
Ja, just det. Okej.
Okay. Då är det som skrämmer dig.
Ja.
För jag tror att allt det här med... Den här mikrokontrollen. Till exempel, det ska vara bra innehåll i podden. Mm, eller vi ska sitta på ett bra ställe så att det inte låter så mycket.
Ja.
Eller vi ska... Oj. Eller sådär. Jag tror ju, om man ska psykologisera kring det.
Ja, det är det vi håller på med.
Så är det... Du är rädd för något annat. Du har någon djupare rädsla.
Mm.
Du har något annat som skrämmer dig. Och det vet jag inte vad det är. Det kanske inte ens är något konkret. Men jag tror att... För dig så är det det som är det farliga. Jag tror inte du är så rädd för sorg egentligen. Eller att,
nej.
Alltså om någonting skulle hända dig som var jättesorgligt. Säg att din hund skulle dö. Mm. Det kommer han ju att göra.
Mm.
Då skulle du kunna hantera det på något sätt.
Ja.
Eller om din bästa kompis skulle dö.
Mm.
Eller om det skulle hända någon sån där grej.
Mm.
Du skulle veta hur du skulle göra.
Ja.
För att klara det. Däremot. Kontrollförlust. Något sånt skrämmande. Där du inte kunde liksom styra upp bara Paul McCartney, där det var borta. Och det skulle inte behöva vara något där. Döden är ju så på ett sätt, men där det kanske inte hade så mycket med sorg att göra, utan tvärtom kanske att du hade något att vinna, typ skriva klart din bok eller något annat sånt där, genomföra någonting som du innerst inne verkligen längtar efter, men där det inte fanns riktigt möjlighet att vara Paul McCartney för att se till att det blev bra.
Mm.
Där tror jag. Där finns det mycket för psykologen. Fast det är ju bara jag, det är kanske helt fel.
Ja, men vadå, att jag skulle skriva en jättedålig bok utan en redaktör och bara... Nej, jag fattar inte riktigt.
Nej.
Fråga
psykologen. Säg så här, Marty... Och när Marty föreslog det här, då, det ordet jag sa då, det var jättedåligt.
Ja, just det.
För att om jag inte så här, får hjälp av en redaktör...
Då kanske jag är jättedålig och det är det värsta som kan hända.
Yep. Otryggheten.
Men vem tänker inte så?
Men alla tänker
så. Är det också
så...
det? Jag känner mig inte ett dugg unik heller.
Vadå? Men klart du är unik.
Jag kan tänka så här, ja men många gånger så jag säger det med sig, men så här är det väl för många, tänker jag.
Men det är klart det är. Men blir du mindre viktig för det?
Liksom? Ja, kanske.
Så du tycker att det enda problem man får ha, det är sånt som ingen annan har. Men liksom alla har ju samma...
Det var ju dumt det.
Alltså alla har ju samma problem.
Ja,
det märker man ju när man håller på med teater och sånt där.
Jaha.
Att egentligen, nej men... Och även... Jag har ju träffat en del människor i mitt liv, det har ju du också, men så här, som man verkligen skulle betrakta som väldigt, väldigt annorlunda.
Mm.
Sådana människor som...
Nej, så verkligen är kapitalt annorlunda. Ja. Men vilka problem har de? Jo, de har problem med att de är rädda att vara jättedåliga på saker. Mm. Att de undrar om de är älskade eller inte. Att de undrar om de kan älska någon annan eller inte. Mm. Att de är rädda för döden. Att de undrar vad de har gjort för fel i livet. Den mest, även en människa som har tre huvuden har det, de problemen.
Ja, ja. Och det är väl någon i mig som tycker att, ja men vad fan, om alla har det där problemet så ska vi väl ändå...
Så kan du lika gärna fortsätta ha det.
Ja, exakt.
Men då blir det ju inte ens originell. Alltså det mest originella vore ju om du skulle vara en av dem som så här lyckas bli av med det. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing. Okej, vi har de här basala mänskliga problemen. De är räknade upp och så några till. Okej, säg att alla löser sig. Ja. Plötsligt är man inte dugg. Man är helt säker på att allt man gör är fantastiskt. Man är 100%, det är inte ens en fråga. Så här, frågan är jag älskad eller inte, det är ungefär som att fråga så här, går solen upp? Alltså det är väl klart. Alla älskar väl mig, jag är toppen tjej. Och liksom man är aldrig nervös för något, aldrig orolig för något. Och man tänker så här, jaha, mina föräldrar, de hade det säkert jobbigt, tråkigt för dem, men det är ju över nu. De här sakerna var dåliga i min barndom. Det är ju jättekul när i den här fantastiska serien The Kominsky Method med Michael Douglas, där han spelar en teaterlärare. Då är det någon elev till honom på teaterkursen som börjar prata om sin barndom. Han bara... Childhood's over. Moving on.
Let it out. This is all about relaxation. You cannot be present with what's happening on stage unless you are relaxed. Tension is the performance killer. Stop.
Am I doing it wrong?
You feel like you're having a seizure.
Sorry, relaxing is hard for me. I had an emotionally abusive childhood.
How old are you?
28.
Childhood's over. Relax.
No.
Det hände ju inte.
Men det var ju ganska skönt.
Ja.
För att när någon lägger huvudet på sned och bara, åh, vad jobbigt. Var det jobbigt? Alltså, medlidande kan ju vara väldigt jobbigt.
Ja, det kan det.
Alltså, folk, det kan nästan bli ännu värre. Mm,
ja.
Man rör god man.
Just det, nej, det vill man inte ha.
Speciellt inte när man inte ens har sagt något.
Nej. Så,
hur mår du?
Ja.
Då tänker man, vad har jag gjort för fel som får dig att tycka att jag inte mår bra?
Just det.
När man säger att alla problem är borta.
Mm.
För det diskuterade jag med någon, det var någon igår som jag diskuterade med som tror väldigt starkt på ett evigt liv efter döden. Aha. Och den skrev så här: jag tror på ett evigt liv efter döden där det finns gemenskap. Mm. Och där det finns gemenskap hakade jag upp mig på då. För då tänker jag, sen fördjupade den inte mer. Men då tänkte jag okej, ett evigt liv efter döden där det finns gemenskap. Men om man då föreställer sig harmoni och frid, som ju de flesta då tänker sig också.
Mm.
Ett evigt liv i harmoni och frid med gemenskap. Vad ska gemenskapen bygga på när man inte har några svårigheter som kontrasterar mot harmonin och friden?
Ja, just det.
Och när man inte har några problem att försöka hjälpas åt att lösa eller analysera eller klara av. Mm. När man inte har något motstånd och så pågår det i evighet. Jag får ju fullständigt kvävningskänslor när jag tänker på det. Var ska vår gemenskap handla om då gör de andra
döda? Det är ett annat sorts hades.
Ja, men då ska vi döda sitta där och säga till varandra liksom, Kalle Westerdahl och jag bara, allt är så bra. Allt är så bra idag också. Ja.
Oh.
Ja, och jag förstår ju också att anledningen till att man går hos en psykolog är ju att få kontakt med de där känslorna.
Mm.
De här, få kontakt med det som är svårt. Och kanske till och med klara av att formulera att det är svårt. Man kanske inte kommer på riktigt varför.
Nej, men man kan ju ha det till någonting då.
Ja.
Alltså när man har kastat ljus på det på något sätt.
Mm.
Då kan man ju använda det till allt möjligt.
Mm.
Åh, det var någon annan som skrev om... Jo, det var Malin Lindroth.
Mm. Hon är författaren till Nuckan. Och ja. Nuckans
hjärtespalt. Ja. Och boken som kommer mellan Rolf.
Mm.
Som jag skrev om, som också var bra. Men natten till igår så läste jag hela... Alltså Nuckans hjärtespalt är en kort bok.
Ja.
Så jag läste hela på par timmar.
Ja. Vad tyckte du?
Den var jätte... den var inte riktigt så som jag hade trott att den skulle vara.
Nej.
För att egentligen så var de här hjärtespaltsfrågorna... De var mer som en sorts katapulter in i Nuckans egna tankar om sitt eget nuckskap.
Ja, just det.
Men det satte ju ett nytt perspektiv på alla de här frågorna som utgår från parliv såklart.
Mm.
Att när man då, de betraktas av någon som har levt ensam i 30 år, så ser ju den andra saker. Det var jätteintressant. Men det som verkligen var bra med boken, det var att den liksom byter humör här och där. Ibland är den rolig, ibland är den jätteaggressiv.
Mm.
På något ställe, skitförbannad. Mm. Men sen så på slutet, de sista två breven de svarar på, där blir den plötsligt jättevacker. Och börjar handla om sorg. Och sår, bokstavligen den formuleringen, vad ett sår kan vara och vad det kan användas till. För mycket när folk skriver om kärlekssorg, det är ju så här, hur ska jag få den jag älskar tillbaka, eller hur ska min kärleksrelation bli bra så att vi mår bra, eller hur ska jag komma över den här kärlekssorgen? Och Nuckans perspektiv är på något sätt att ett sår är inte riktigt någonting som ska läka, utan det kommer infekteras på olika sätt. Det är elastiskt. Ibland kommer det blöda. Ibland kommer det hinna över sig. Ibland kan du använda det i ett samtal med någon annan. Ibland kan du bli en trygghet på grund av ditt sår.
Mm.
Du kan bli en trygghet för någon annan. Ibland kan du bli arg på grund av smärtan i ditt sår. Jag kan inte citera allt det här. Men det är ungefär det som var budskapet. Hon skriver så vackert om vikten av skadorna som man har. Allt man kan ha dem till. Och så skriver hon, det här skulle du gilla. Här kommer det som du skulle gilla. För Nuckan har flyttat ut i skogen. Hon bor liksom helt ensam med några katter. Och varje dag så går hon. Hon börjar varje dag med en promenad i skogen. Och så skriver hon om vinden. Att när hon har läst detta breven så lutar hon sig ut genom sitt fönster. Och det är iskallt och vinden blåser. Och så ser... associerar de plötsligt och tänker så här att vinden drar nu ut det sista andetaget ur ett djur som ligger och dör ute i skogen. Kanske en älg, och andas in det första i några ungar som föds. Visst var det vackert? Vilket fick mig att just när jag läste de orden bli så lugn med det där med döden. Mm. Att det är klart att vi dör för att de andra ska få plats. Ska bara Gunilla och Marty hålla på att leva hela tiden. Mm. Alltså det ska ju födas massa bebisar.
Mm.
Och att vi, den där tanken att vinden liksom bär andan från den döda älgen till den nyfödda grävlingen hos bebisen. Och det var väl också, tolkade jag, eller blev det för mig en sorts metafor för alla förluster man gör i livet och hur de kanske bereder plats för någonting. Fast man inte vet det då. Mm. Inte en kompensation, men bara något annat. Så på det sättet är den vacker, den där boken.
Verkligen.
Mm.
Nuckans hjärtespalt. Mm. Dagens boktips.
Mm.
Oh,
vi hade inte planerat, apropå att inte
det hade
planera.
Vi inte planerat. Nej.
Vi hade tänkt
något annat.
Men nu blev det blev ett andligt.
Det blev ett andligt. Ja. Ja, men det får det vara. Det får vara. Ja. Jag var och såg en föreställning på Lejonkulan på Unga Dramaten.
Mm.
Som heter Fuck alla.
Mm.
En monolog. Och det är ett samarbete mellan Teaterfryshuset och Dramaten.
Ja, just det. Mm.
Och det var jag kan, det här var alltså en tredje del av en trilogi som handlar om unga och kriminalitet egentligen. Den första delen heter Klipphand, tror jag. Handlar om gängkriminalitet och unga människor i gäng liksom. Och den andra delen handlar om att försöka ta sig ut ur kriminalitet. Och den tredje delen, som var den här Fuck alla, handlar om flickor som hamnar i kriminalitet.
Det är därför jag vet, just det.
Ja. Och den bygger på källor. På verkliga historier från flickor. Jag vet inte om det är 2-3 olika. Nej, men det var jag skrev en recension av den där föreställningen.
Vem är det som har regisserat den?
Jo, det är alltså Teaterfryshusets nu ska vi se, Ulf Stenberg och Emil Rosén.
Ja.
Och skådespelerskan heter Sofia Kademyr.
Mm.
Och det roliga var, det var en väldigt stark, det är så slitet ord, men det var en stark monolog. Och det var väldigt så här, det beskrev en flickas resa från det att man flyttar från en ort till en annan. Alltså man rycks ur sitt normala sammanhang, man får börja en ny skola, en jävla skitskola naturligtvis, där hon inte blir, alltså läraren förstår inte hur mycket hon kan redan.
Nej.
Så att hon är totalt uttråkad i skolan, för att så att hon släpper det här med skola, blir en värsting, och sen börjar hennes liksom den här spiralen bara neråt. Sen finns det liksom ett lyckligt slut på det här, men det gör det hela på något vis ännu starkare liksom, därför att hon som överlever det här skulle kunna vara en du eller jag liksom.
Ja. Apropå kontraster.
Ja, apropå kontraster. Mm. Men det är också intressant det här med alltså det verkliga livet och fiktionen, hur det går in och ut ur varandra. Och den här monologen slutar också med att hon, en av de här källorna genom Sofia Kademyr, säger att jag ville berätta den här historien. Jag ville att den skulle berättas, men jag visste inte hur. Men nu blev det genom en pjäs. Och nu är det kanske så att jag sitter i publiken och tittar.
Åh, fy fan, vad bra skrivet.
Mycket bra
skrivet. Nu är det kanske så att jag sitter i publiken.
Ha! Ja. Det blev... Ja, förstår. Så det här gränslandet mellan fiktion och teater, det är bara... Du vet.
Så men då är ju alltihop på riktigt.
Ja, alltid på riktigt. Och ibland behöver man verkligen se en pjäs för att känna och förstå saker på djupet.
Ja.
Alltså förstå vad som händer när man överger de här barnen liksom. Men då kom också regissören och manusförfattare, alltså de här två personerna som jag hela tiden glömmer namnet på, för deras namn är så vanliga, Ulf Stenberg och Emil Rosén, kom upp på scenen efteråt, för det skulle ju som att vara ett samtal med publiken. Och då är Ulf Stenberg, alltså, han är ju skådespelare som startade Teaterfryshuset 2010. Jag hade inte koll på det här, jag har lärt mig så mycket. Han spelar också en av de bärande rollerna i den här Björnstad som går på HBO.
Just det.
som är en serie om ett hockeylag liksom uppe i Skellefteå.
Mm.
Och som är en, som handlar också om liksom machokultur.
Mm.
Hur det liksom kan drabba, i det här fallet så drabbar det hans egen dotter. Mm. Och det beskriver liksom hur han, en sida av honom är macho, en annan sida är liksom en otroligt omhändertagande mjuk pappa och så. Men då står plötsligt han, förstår du? Då står han där på.
Och då har du kollat på den där Björnstad och tycker, men herregud,
det är han. Herregud, han. Och nej, fast det är ju inte han. Det är ju inte han. Fast å andra sidan är det han, därför att han håller på med exakt de här, den här problematiken.
Ja, så på ett sätt så är det han i Björnstad som nu är grundare av Fryshuset.
Ja,
teater.
Ja. Ja.
Mm.
Jag fick en sån, det var marken gungar och så gick jag ut därifrån och kände bara, så vad kan jag göra för någon? Mm. Kan jag bli kontaktperson?
Kan du.
Ja. Det kanske inte ska räcka med att jag skriver den här recensionen. Jag kanske faktiskt måste göra något i verkligheten också.
Mm.
Eller? Är inte det verklighet när jag skriver en recension om den här pjäsen som handlar om verkligheten?
Där beskriver du det ju.
Ja.
Där är rätt svar på alla Sten Oskarssons frågor till Jeanette Gustafsdotter.
Jaha.
Egentligen.
Ja.
Men där sammanfattar du ju kulturen, demokratin, vad det är, varför.
Just det.
Det är inte friska vuxnas fritid, utan det är lite större än så. Det var en teaterföreställning som fick dig att känna, vad kan jag göra? Ja. Kan jag bli kontaktperson?
Okej. Okay. Då ska vi utvärdera maten.
Mm.
Och så ska vi runda av.
Precis. Maten var god.
Ja.
Jag är ju, alltså det är egentligen orättvist att jag ska recensera indisk mat.
Du älskar det.
Jag älskar det, och därför så har jag har varit på liksom de mest beryktade indiska restaurangerna.
Jaha, så du har ätit bättre.
Jag har ganska mycket
panir.
Jag har ätit bättre, men den här restaurangen har inte de pretensionerna. Så jag tyckte det var gott.
Ja.
Gott. Jag vet att jag inte förstod. Jag förstod inte i morrhår och ärtor när Gösta Ekman och Lena Nyman är i sovvagnen tillsammans.
Ja.
Och hon, alltid när hon sprutar ut hudkräm på sig själv och så. Mm. Och sen så öppnar hon ju en liten spritflaska.
Mm.
Och så säger Gösta utklädd till tant då, skål! Smakar det gott?
Ja.
Det hängde jag upp mig på jättemycket när jag såg den filmen som barn. Men då förstod ju inte jag att det var att han ville ha sprit. Utan jag tänkte att jaha, han tycker att det verkar gott med saft eller något. Och därför vill han smaka på den. Det var så min barnsliga tolkning.
Ja.
Men tyckte du där, smakar det gott? Och då tänkte jag, han måste få saften.
Ja.
Han måste få.
Men det är inte så farligt att dricka sprit i en barnfilm.
Nej.
Eller?
För
folk tänker inte, eller barn tänker inte sprit. De tänker bara, där finns det något gott.
Han vill smaka.
Ja.
Så tänker barnet. Och nästa gång kan vi prata om Susanne Ostens självbiografi. Den har jag hemma.
Okej.
Den är spännande.
Då får jag läsa, men den tar ju jättetjock.
Du måste inte läsa alla. Nej, det är en hel del som är bilder och mellanblad.
Okej.
Okay. Man måste inte läsa varenda bokstav.
Vi gör det. Jag gör det.
Vem tror
vi
har hon att hon är?
Herregud, jag har väl läst Noréns dagbok.
Nej.
Vilket jag för övrigt får skit för i Limpans, Marianne Lindbergs De Geers nya
har den kommit ut?
Bok som heter Utan hänsyn, va? Ja.
Ja, så den finns tillgänglig nu
den? Ja, den har recenserats häromdagen jag är den slafsigaste recensent.
Va?
Än i Sverige.
Var du med i Limpans förra bok?
Ja, men då fick jag inte så mycket spö. Nu fick jag smaka.
Nu fick du verkligen smaka pisk.
Ja, ja.
Var du den slapsigaste?
Ja, för att jag hade skrivit om Noréns dagbok. Och sen hade vi dessutom pratat om den här i podden. På ett otroligt vulgärt sätt.
Det kan jag tänka mig.
Ja.
Är det förbjudet eller? Hörru, Limpan. Är det förbjudet?
Hon har rätt. Ja.
Okej, förlåt.
Kudos.
Kudos. Limpis. Ja,
ja. Ja. Så vi har lite att läsa till nästa gång. Då säger vi så.
Mm.
Jag är mätt och
var din mat god?
Ja, men jag håller med. Det var en stabil trea.
Ja, en stabil
och
trea.
Var det var ju trolleri att det var fullt med folk när vi kom.
Och sen bara,
men de
putt,
satt där i en timme och sen putt, försvann de. Det var hela Röda Korset.
Ja, mm. Men de har ju, men det är klart, alltså Röda Korset har ju
åtminstone en stor butik här.
Så som är jätterolig.
Ja. Men det är kanske också att de har ett kontor.
Det har de ju säkert.
Ja. Ja.
Men så verkligen tack för att vi också fick sitta nära Röda Korset,
ja,
som gör så mycket gott.
Just det. De är säkert kontaktpersoner till.
Klart de är.
Ja,
ja.
Ja, men då så. Nej.
Puss och kram, vi ses nästa gång vi ses.
Det gör vi.
Snuttinutt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.